Centerpartiet verkar få en ny partiledare.
Tredje gången gilt, både för partiet och Elisabeth Ann Ringqvist.
Men, vad vill hon egentligen?
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Vi kommer ju precis från Centerpartiets partikansli här i Gamla stan där Elisabeth Tand Ringqvist presenterades som ny partiledarnominering.
Mm.
Ska väljas på stämman nästa vecka.
Det är inte jättelång tid för de centerpartistiska gräsrötterna i den här så omtalade folkrörelsen att bilda sig en uppfattning av åsikter.
Men hon sa ju, det är ni som tar ansvar för byalag, jaktlag och vägföreningar. Ja. Alltså det räcker väl.
Ja.
Sen är det klart.
Och jag,
ser det, jag är inte stockholmare.
Nej, hon är båda delarna. Hon är stad och land hand i hand. Som valberedningens ordförande Anders Åkesson uttryckte det.
Men är hon den breda mitten?
Det var ju kul att han mumlade så tyst på pressträffen sitt förberedda anförande där han inledde med ganska mycket om hot och hat och Anna-Karin Hatt. Så att man knappt hörde honom eftersom det var...
Alltså Kalmariten, valberedningens ordförande.
Ja, och han har ju varit en sån mussla de senaste två processerna. Alltså han har ju inte ens svarat, liksom, svarar inte på några samtal, aldrig några kommentarer, skickat sms där han skriver typ vi kommer presentera i god tid.
Kan vi stanna lite där? För jag förstår ju, rimligen så ska ju en sån här podd handla om Elisabeth Tand Ringqvist. Men, borde den inte också handla lite om valberedningen i Centerpartiet?
Jo, för tredje gången på en mandatperiod. Är det någonting som inte fungerar i den här processen?
Ja, eller är det någonting, det kanske inte just är valberedningen. Den har ju delvis också uppdaterats, de har ju fått ny ordförande under tiden. Det var ju inte nuvarande ordförande som ledde arbetet som ledde fram till Demirock, utan där förändrades, var det väl några förändringar, tror jag. I vilket fall så är ju det ett sånt fatalt underbetyg åt ett parti som helhet. Alltså, för tre år sedan så var Elisabeth Tand Ringqvist en av huvudkandidaterna i att efterträda Annie Lööf.
Men då blev berättelsen hon och Daniel Bäckström sköt bort varandra i någon sorts liksom internt krypskytte som sågs väldigt som osentipartistiskt. Vem var egentligen konservativ? Vem var för Stureplanscentrig?
Och här sitter partiet nu med Elisabeth Tand Ringqvist. Vare sig de vill eller inte vill, för det finns ingen tid att arbeta fram någon annan kandidat. Jag vet inte ens om det har förekommit någon annan kandidat. Är det valfrihet?
Det har ju förekommit en del i mediespekulationerna i alla fall, bland annat stabschefen Hannes Hervjö, Annie Lööfs tidigare pressis, som ska ha nominerats av flera distrikt. Jag hörde något om Magnus Demeval också, Annie Lööfs gamla stabschef, numera vd på Företagarna.
Och så Martin Ådahl då, som också har varit ett namn i flera processer hela tiden.
Ekonomiskt politisk.
Men jag menar...
Och Emma Wiesner ska vi säga.
Ja, det ska vi säga. Ja. Absolut, EU-parlamentariken. Ja, det är ju inte ett parti som mår bra det här.
Men jag kände ändå när hon gick upp där och så pratade de om hur nära hon har stått Maud Olofsson. Och så hade hon liksom det här korta rödaktiga håret.
Rödblonda åt jordgubbsblond.
Strawberry blond frisyren. Och då kände jag så här, är det här Anna-Karin Hatt? Är det Elisabeth? Alltså vem vet? Vem? De ser likadana ut allihopa. De har alla varit nära Maud Olofsson, förutom Annie Lööf. Vad är skillnaden här egentligen? Har de bara valt samma person en gång till?
Ja, men och då är en fråga som väl dyker upp i ska det vara en person till som misslyckas?
Jag hörde en kul sägning om inifrån Centerpartiet om Anna-Karin Hatts process, att så här, såg hon liksom att det tog så lång tid innan de kom fram till henne, att så här, var det här verkligen en demokratisk process eller var det en anställningsintervju? Var det liksom, var hon, hade hon varit för länge liksom borta för länge från ett partis strukturer. Och sen att det slutade i att hon kanske såg det lite som en provanställning. Och hon bara så här, no hard feelings, men jag känner att jag säger upp mig nu innan det här går för långt. Det var en sorts take.
Ja, men det var ju lite känslan. Men är de lika då?
Nej.
Båda lite höger. Båda lite företagiga. Nej.
Ni tänker hypotesen att nu har Centerpartiet bara valt ett annat namn.
Det var ju så det presenterades på pressträffen. Hon har varit med, varit nära Anna-Karin Hatt, varit inne i de pågående processerna. Nu startar hon springande och kommer bara fortsätta det som Anna-Karin Hatt
har gjort. Det kan ju stämma, men då tar ju inte valberedningens ordförande, som ju var den som sa det här, han har ju inte hänsyn till hur olika man i Center-Sverige ser på Anna-Karin Hatt och på Elisabeth Tandringqvist. Det är ju det som har varit en av huvudsakerna under de här senaste åren och alla dessa processer. Anna-Karin Hatt kunde man ju enas till om, eller rättare sagt efterfråga och övertala, för att man uppfattade henne som tillräckligt lantlig.
Ja.
Enkelt uttryckt.
Och hennes dialekt hörs.
Nej! Allt handlar ju om Annie Lööf. Allt i de här processerna handlar om Annie Lööf, menar jag. Alltså, Annie Lööf var eken som ingenting kunde växa under. Hon misslyckades som partiledare med att se till att det fanns kandidater efter sig. Hon var partiledare och mycket framgångsrik, och sen dalare. Precis som, alltså hon är ju en exakt kopia av Fälldin egentligen, förutom att hon inte blev statsminister. Det går som tåget upp när man tillträder, och sen så går det ner och ner, ja, på ett ställe där partiet inte riktigt kan återhämta sig.
Det var ju lite
hackigt
där i starten, får man väl ändå säga.
Ja,
det gick tåg. Ja, det beror på hur man tycker att tågen går.
Nej, men nu pratar jag opinion och valresultat och sådana saker.
Jo, men det var ju kris de första åren.
Okej, det finns invändningar.
Mm.
Poängen är ju att allt handlar ju om hur hon toppstyrde partiet. Hur misshandlat partiet upplevde sig under de sista åren av hennes partiledarskap.
Hon och partisekreteraren Mikael Arthursson skulle nog centerpartister säga.
Och alltså så var ju vad som efterfrågades efter Annie Lööf var ju någon som var nära bygdegården, nära människan, nära kaffekoppen.
Och då valde de att höra om Demirak.
Från vår bygård.
Exakt, eftersom han upplevde så, oavsett var han kom ifrån, så upplevdes han ju vara en av dem, inte en i toppen, inte en stockholmare, inte en partiledningsperson, inte en toppstyrande människa. Och det var han ju inte heller, och det kanske var det som var problemet.
Den snällaste snällisen, som då det blev det man enade som var, han är inte tillräckligt bra ledare för den här processen.
Nej, han hade ju partistyrelsemöten där alla gick därifrån, och så visste de inte vad de hade kommit överens om för linje, och så blev det bråk om det i medier istället. Så ska ju inte ett centerparti agera. Okej, så alltså behövde man någonting som var lite mer ledaraktigt, men fortfarande inte toppstyresfarligt. Då övertalade man Anna-Karin Hatt, för hon kändes fortfarande lantlig, LRF, mysig, kaffekopp, men kunde också säga jag vill ungefär så här. Och sen tyckte hon det var för jobbigt på olika sätt. Och nu är man då tillbaks till att välja den här personen som efter Annie Lööf i den processen framstod för stora delar av Centerlandet som livsfarlig. För hon var ju en toppstyresperson. Hon pekade med hela handen, sa vad hon ville göra, och pratade om hur hon hade varit vd. Och
var det inte också att hon uppfattades för höger? Alltså att hon var högerspöket i den där processen.
Det tror jag är en del i det. Men jag tror uppriktigt sagt att det är en mindre del än vad vi journalister gärna har försökt göra till. För det är lättare att prata om höger och vänster. Det blir tydligare att försöka pinpointa in en person än att försöka pinpointa in en person på toppstyre, mysigt kaffe i bygdegården. Den skalan.
I den processen så läcktes det ju också till Dagens Industri om att det fanns kritik för mot henne för jobbet som vd för Skärgårdsstiftelsen.
Mm.
Där hon ska ha då fattat beslut som missgynnade landsbygden.
Mm.
Och hon sa själv i en intervju med vår tidning att det var någon som stod nära Daniel Bäckström som hade framfört den där kritiken. Alltså de anklagade ju varandra för väldigt mycket fulspel. Hon ska då sen i sin tur, eller folk nära henne ska ha legat bakom att liksom sprida.
Det ställdes en fråga, en planterad fråga om samkönade äktenskap till liksom, jag vet inte, var Daniel Bäckström en pastor eller liksom, om han var en pastor, men hur som helst liksom, att Daniel Bäckström, skulle du viga samkönade? Och så dröjde han för länge på svaret. Ja. Och det här blev liksom en diskussion om då är han homofob. Och sen blev det så här, nej, man får inte hålla på och snacka skit och kalla folk för homofober, för vi är ett snällt fikaparti. Så bort med dig och bort med Daniel, och då väljer vi snällaste snällisen.
Mm. Ja, så det är ju tredje gången gilt för Elisabeth Handringqvist, men det är ju också tredje gången gilt för Centerpartiet. Och jag tänker, alltså, vad vill Elisabeth Handringqvist?
Hon vill bli partiledare.
Och vad har hon för mandat? Och hur ska det här gå?
Okej, men om vi börjar med det här med viljan. Alltså, kan man dra en slutsats av att det är dumt att övertala folk att ta positioner som de egentligen inte vill? Om det var en annan Karin Hatt-problematik, så då är det ju tydligt att Elisabeth Handringqvist, hon vill det här. Det här påpekades att hon har funnits med länge i valberedningens tankar under den här mandatperioden.
Ja, hon har aldrig blivit vald.
Nej, men
han sa ordföranden också att hon har varit flitigt nominerad.
Ja, men också att hon är lojal. Hon säger jag vill göra det här, och med den här framingen som har varit, och nu känns det som att även i podden ifrågasätta det här och hat- och hot-retoriken, om det bara var det, men att hur som helst, att det här är ett väldigt jobbigt uppdrag, och Lisbeth Handringqvist vet om det här. Hon själv pratar om att så här, jag har vuxna barn, då är det skönt, man kan känna sig att man kan prata med barn om sin oro istället för att oroa sig över yngre barn. Så det är någon sorts skillnad kanske i ingång också.
Det man ju egentligen undrar, och det man ju återigen inte fick något tydligt svar på, är ju regeringsfrågan. Alltså, vilket lag ska hon spela för?
Ja, och ja, men hon sa, om vi får hoppa till vad hon sa, vad vill hon?
Ja.
Då sa hon tre saker. Hon hade en egen slogan. Jobben ska bli fler. Utsläppen ska ner.
Ja.
Frihet föder framtidstro.
Ja.
Någonting med hoppfullhet.
Mm.
Och då har vi liksom, i det första så blir det en väldigt...
No news.
Ja, nej, men så här, grön omställning, det är ju någonting som så här, om du tittar ut och tänker så här, vilka går det lättast att göra grön omställning med? Tidö eller den rödgröna sidan? Och på pappret så vill ju i alla fall liksom elbilar och,
ja, men det är ju,
gröna krediter.
De använder ju det där otroligt tydligt också internt för att motivera avståndstagandet från höger.
Ja.
Gänget. Det är ju, de tycker så i sak, men det är väldigt tydligt att det är effektivt, fungerar liksom. De behöver en sakfråga, de kan inte bara ägna sig åt SD.
Nej, men då, och då tänker jag så här, man kommer också till det här lite med hoppfullheten.
Mm-hmm.
För det här, det kanske de har gjort hela tiden, kanske bara att jag hör det här just nu, men att så här, när de skulle presentera till exempel inför stämmohandlingarna, och det var Rickard Nordin, och det var, nu kommer jag inte ihåg hon som hade hand om skolfrågorna där, men då pratades det om så här, digitalisering har möjligheter för byskolor, vi kan inte bara snacka skit om det. Rickard Nordin pratade om så här, vi måste ha en drönarstrategi, och alltså inte bara för att döda ryssar.
På landsbygdsskolorna?
Nej, på öarna. Hur kan vi inte leverera saker med drönare till öarna typ? Och man bara, jag hade glömt bort att man kunde se möjligheter med teknik, att det inte bara är så att man liksom...
Du är lite fast i ditt AI, i din AI-skräck.
Ja, eller det här som liberalpartisterna pratar om lite, knäckskärmen innan den knäcker dig, liksom, fara.
Känner du dig knäckt av skärmen, Henrik?
Jag är nog en av de beroende. Jag läste, vi hade själv en sån i Svenska Dagbladet om att även de äldre är det farligt för. det är inte bara barnen, men då var det egentligen pensionärer. Okay. Och det var en sån så här ekonomistartikel som låg till grunden när man pratade om att så här, äldre är ännu farligare, för liksom, de dras verkligen igång i så här radikalisering och instängda små bubblor, ja, och är inte goda kritiker utav,
ja, men drönare till öar i alla fall. Det kan vara framtiden.
Ja, det kan vara en framtid. Och då är frågan så här, skulle man någonsin i ett val kunna säga jag är för någonting och inte bara säga kom ihåg vad de nuvarande, vilket skit de är, vad äckliga de är, eller bara skrämmas med säga vi är de som har nu, vad läskigt är om de andra tar över, utan man, på en liksom positiv agenda, vi vill någonting. Finns det, det kanske inte finns en majoritet där om det är så många i liksom Sverige som tycker att saker och ting är på fel håll, men det kanske finns en liten grupp, någonting som är då kanske mer storstadsorienterat.
Det är så härligt när ni pratar sakpolitik, men kan vi ändå gå tillbaka till regeringsfrågan? Ja. Så var det ju, så sa hon ju ändå några saker. Hon sa beskedet om inget samarbete med SD ligger fast. Yeah. Vi vill byta ut den här regeringen. Och sen fick hon ju en fråga om januariavtalet. Ja. Och det var länge sedan jag hörde någon prata så positivt om januariavtalet som hon gjorde. Hon pratade om hur mycket politik Centerpartiet hade fått igenom. Hon stod ju utanför då, hon var inte i politiken då. Men sen fick hon frågan av Thomas Ramberg på DN om hon tyckte att det där var en bra modell för samarbete. Och då lät det ju som att hon tyckte det. Hon sa att ja, det är en modell av många, men liksom, så som det samarbetet har sågats i efterhand. Så det stämde hon ju inte in i.
Nej, men ska partiet följa med i några av de rörelser som har skett i vem tar vem-leken, så att säga? De senaste åren så är det ju att det handlar om sakpolitik på något sätt. Och det gjorde ju också januariavtalet för Centerpartiet. Det handlar ju om vad får vi betalt.
Och hur mycket kan vi skada Socialdemokraterna?
Och det var väl det här som var frågan. Vem var det som låg bakom det här, det ska svida för S, det ska vara jobbigt för S? För det har ju liksom skylts också, ibland ville Liberalerna ta på sig det, att det var vi som drev på den
frågan. Ja, och det är väl en sak som också har förändrats över tid. Det är väl den förändring som kanske har skett i Centerpartiet, att det där att trycka åt S känns inte för lika många lika angeläget när SD existerar. Och SD håller på att bli nästan lika stora som S och håller på att sätta prägel på landet på samma sätt som Socialdemokraterna har gjort.
Och när S leds av Magdalena Andersson och inte Stefan Löfven.
Men, men kommer det då istället fokus läggas på att trycka till Vänsterpartiet? För att även om det har kommit rapporter att så här, skulle man nu börja kunna ändra sig i tanken om budgetsamarbete med Vänsterpartiet, inte släppa in dem i regering, men någon sorts liksom samarbete där, då skulle det bli mycket lättare för Magdalena Andersson. Mm. Samtidigt, om man tänker på, återigen, Elisabeth Handringqvists politiska profil.
Ja, hur är den, tänker du?
Alltså, jag satt och tänkte på det så här, när hörde jag henne, för det här var liksom en kritik att så här, hon har ändå varit liksom näringspolitisk eller näringstalesperson för det partiet som ändå vill prata om småföretagen och tillväxten, och vi är verkligen en väldigt tydlig kraft för det här. Hon har kanske inte kommit igenom, det är inte liksom så att man har hört, eller liksom att hon och liksom har positionerat partiet och brutit igenom på det här sättet. Sen lyssnade jag på en specifik podd, eller bara liksom kollade på Spotify, var det senaste Tand Ringqvist, liksom en intervju med henne. Då var hon i en Almedals special med podden Väx upp, som jag inte hade någon koll på. Men när jag lyssnade på den, då var det spännande, för det är ändå en politiker som pratar där, men det var, intervjuaren var så här: åh, vem är det vi sitter med? Är det liksom konsulten Elisabeth? Är det riskkapitalist Elisabeth? Vem är det som liksom, är det författaren Elisabeth? Och hon var så här, ja, jag har så många olika strängar på min lyra. Hon pratade om sin bakgrund som McKinsey-konsult, alltså det här Mackan, har varit på Mackan, det sa hon inte. Jag har bara hört att folk säger det, och det tycker jag är ett jätte...
Vad innebär det?
Det betyder ju att man är i en vänstervärld, så är man ju det ondaste och det ondaste. Någonting som kastas in för att typ sparka människor, ja, liksom en del...
Gäller det här fortfarande längre?
Jag vet...
Alltså jag tänker att det här är ju... Hon kommer ju från Frösön. Och vad var det hennes pappa?
Limfogsfabrik.
Just det, hon är företagarbarn.
Aha.
Och så kom hon in i Centerpartiets högskoleförbund. Och sen blev hon McKinsey-konsult. Men det var ju då slutet av 90-talet. början av 00-talet, då var ju McKinsey-konsult att vara högerns förlängda arm, rationalisera, sparka folk.
Men nu är det kanske var lite mer vänster social.
Jag tror inte det har samma laddning längre bara. Det var egentligen det. Men det är en intressant del av hennes bakgrund.
Men det hon gjorde då innan hon blev en riksdagsledamot, en folkvald i valet 2022, då ledde hon ju ett arbete som jag väldigt svårt att inte se som att hon var en riskkapitalist. Hon samlade in pengar för att satsa på absolut en grön omställning, men just så här att jag ska få till kapital och hitta liksom sätt för de här att förränta sig, också för ett gott mål från hennes perspektiv. Mm. Men också något som man tänker återigen, den här vänstra sidan som inte älskar när det är så mycket dörrar mellan näringsliv och det politiska och kanske misstror delar utav att det just är företagen som ska leda klimatomställningen.
Man förstår ju på moderatstämman att alltså även Anna-Karin Hatt hade ju en viss högerstämpel, så kan man säga. Och hon var ju, det kom ju liksom, det pratades ju om när hon hade varit partiledardebatt att hon körde gamla Almega-talepunkter om vinst i välfärden och friskolor och sådär. Jag uppfattar när man pratar med moderater på M-stämman som att de verkligen trodde att Anna-Karin Hatt ville flytta Centerpartiet till deras sida av politiken och att hon lämnar för att hon misslyckades med det. Och när man säger det till centerpartister så fnyser de. Men det fanns
det låter
liksom
som dåligt spinn, ärligt talat.
Ja, men de verkade ju tro att den här tillväxtpakten som de skulle erbjuda henne, att det skulle locka henne på riktigt, men att hon nu, och jag har hört även liksom ex-moderater som har lämnat sitta och prata om att så här, nej, men hon insåg att hon inte kunde flytta partiet dit hon ville, och därför gav hon upp. Mm. Och nu verkar de igen drömma om Elisabeth Tandqvist.
Ja, men det är nödvändigtvis inte så konstigt att de drömmer. Alltså, Elisabeth Tandqvist har gått på Handels, hon har pluggat ryska i Sankt Petersburg, hon har gått ett par månader på Stanford, något liksom businessprogram. Hon är ju liksom
Magdalena Andersson kompatibel.
Ja, fast i liksom näringslivstermer. Hon har jobbat på JKL, hon har jobbat på Prime, hon har varit chef för Företagarna och sen har hon då liksom startat egen affärsängelverksamhet. Förlåt att jag behöver ta detta extremt äckliga ord i min mun. Alltså, jag har ingenting emot vad de människorna gör.
Tandfen var en ängel.
Alltså att man använder sitt privata kapital för att investera i startups som man tror på och engagerar sig i. Jag har inget emot den verksamheten, men bara det här ordet. Vilken vidrig konsultsvenska. Kan vi bara utradera det ordet?
Det är bara
kan
du som har sagt det.
Nej! Så fort du letar fram en artikel om Elisabeth Ringqvists bakgrund så kommer det nämnas, och hon nämnde det själv på presskonferensen.
Okay,
så det
okay.
är inte bara jag. Det som är frågan här, tänker jag, med den politiska inriktningen är ju hur inkompatibelt är det med dagens socialdemokrater och hur kompatibelt är det med dagens moderater?
Och hur kompatibelt är det med centerpartisterna av idag? Och centerpartiets väljare?
Ja, okej.
Okay. Jag måste bara säga att i den här podden jag lyssnade på, då höll hon verkligen till brandtal, ett ideologiskt brandtal för konceptet med vinst, att liksom så här, men vi måste vinna just den här diskussionen om att vinst har liksom klara poäng, den fyller en funktion, och det är inte ondskefullt och girighet.
Och hon var väl även på förra stämman emot skolprogrammet som togs?
Ja, hon var, som jag förstår det, enda representant för riksdagsgruppen som gick upp och pläderade mot partistyrelsens förslag om att förändra skolpolitiken, alltså bort från det enkom friskolepositiva perspektivet, eller rättare sagt vinstperspektivet och hur friskolor av idag fungerar. Så där tycker hon ju inte, uppenbarligen inte, som det parti hon nu har blivit vald att leda.
Har hon inte också varit på mingel hos Ulf Kristersson? Har inte vi pratat om detta?
Det är förutsätter jag nästan. Det finns ju, det är väl det här som är liksom, när vi pratar om, jag råkade bara se en rejäl centertant från Kristinehamn, min gamla hemkommun, på Aktuellt igår.
Mm.
hon skulle vara så här representant för liksom
folket.
Nej, för ansvarsutkrävande. Hemtjänsten är en lokal fråga, men det är dumt med minutscheman. Vi från Aktuellt har liksom liveintervju med en ansvarig typ socialnämndsordförande, och Jane Larsson satt där. Hon var ganska så effektiv. Det var lite skakigt med liksom så här inramningen. Hon typ satt och höll en hand, men du vet, hon var så här prata om så här: ni får inte hålla på och ge oss liksom konstiga besked från Stockholm. Ni tar pengar i ena sekunden och ger oss andra, och det tar tid att förändra det här med minutscheman, ska vi inte liksom hålla på med längre. Och säga att otippat liksom effektivt, och tänkte lite så här, ja, men det där är ju en så här tanta på bygden centerpartism. Och den, även om hon ibland kallas för tant Ringqvist, så har hon ju en tjusighet. Det är nästan som att så här, oavsett hur hennes blusar ser ut, så tänker jag att de glänser, Elisabeth Tant Ringqvist. Att det är någonting så här, liksom, hon går förbi, att det finns någon lite sådär...
Håret också alltid väldigt välstylat.
Ja, och det här är ju orimligt om det här ska liksom bli återigen en del vi kastar oss på.
Men vi får inte hot och hat mot kvinnor.
Nej, politiker. Får jag kasta in ett citat,
ja,
som hon har sagt? Hon har sagt så här: startup-livet i Stockholm, Åre och Palo Alto har lärt mig att förmågan att förflytta sig framåt, att pröva och ompröva, givet att det sker i den riktning som man har valt, är det som ger resultat.
Kanske inte vill förändra Moderaternas ekonomiska politik. Hon kanske vill istället göra den vänstra sidan mer höger.
Jag fastnar kanske inte på blusarna och hårstylingen. Jag fastnar mer på Stockholm, Åre, Palo Alto.
Den klassiska kombon.
Hon gör ju en stor poäng av att här, hon är både stad och land, som du sa, Henrik, är hand i hand. Jag kommer från Jämtland, och hon har haft ett investeringsbolag som heter E14. Alltså vägen som går från Sundsvall till Trondheim över Medelpad och Jämtland. Hon har investerat hemma.
Hon är inte usel på marknadsföring, det är hon inte.
Nej, men Åre, som verkar då vara stället där det här företaget har sin bas och som hon pratar om och vars fjäll hon alltid hyllar. Åre är ju inte landet.
Det är Stockholm.
Åre är inte landsbygden. Åre är ju Stockholm.
Det, miljöpartister är kommunalråd där.
Precis som Visby och Österlen och Östergarn och några ställen till. Så där ligger ju, tror jag, hennes grundläggande problem med partiet. Det finns ett stort antal människor i olika delar av det liksom landsbygdsinriktade Centerpartiet som ser med tvekan på henne. Och hon måste bevisa för dem, till att börja med, att hon kan representera också dem. Så,
men kommer det verkligen vara så den här gången då? Alltså jag förstår att det var det som gjorde att hon föll 2022 när det var Annie Lööfs efterträdare. Nu är det mindre än ett år kvar till valet. De har avverkat 3 partiledare på en mandatperiod. Eller de är på nummer 4. Alltså... Nej, men de kommer väl, likt liksom hur sossarna gjorde med Stefan Löfven, bara omfamna och lyfta och hylla och affischera med hennes ansikte och vara så här: låt henne bara hålla ut till valet.
Ja, men här är då den riktiga tandparadoxen, skulle jag säga. Hon har inget mandat. Hon har inte gått till val på någonting i någon process. Hon har inte sagt: det här vill jag göra med partiet. Det uppfattar jag att ingen som jag har pratat med i alla fall känner att så här, det finns någonting som hon vill och nu har fått stöd för av valberedningen och ska få stöd för av stämman. Och samtidigt så är hon ju helt omöjlig att avsätta. Ingen partiledare sitter nu så säkert som Elisabeth Tand Ringqvist. Hon kan ju i princip göra vad som helst. Journalisterna kan komma dragande med näringslivsskandaler, och det kommer de ju göra. Alltså, har man levt ett liv i startup-världen så finns det ju säkerligen intressanta historier som kommer komma fram och berättas nu.
Förlåt, men var det inte det lite spännande? Det var så länge sedan någon avsattes för en skandal.
Ja, men det kommer man ju inte kunna göra.
Nej.
Hon kan ju göra vilken skandal som helst nu. Man kan ju inte byta partiledare i Centerpartiet en gång till. Det är ju omöjligt.
Jag har precis skrivit en liten analystext. Jag föreslog en rubrik: riskkapitalisten som älskar bögar. Det blev inte den, Maggie. Varför?
Jag tyckte inte den var så bra.
Jag försökte knyta ihop att hon, nu pratar vi tillbaka, Nederländerna, Rob Jett, liten D66-partiledare, otippad vinnare, vann över Geert Wilders.
Vann och vann. De blev lika stora som Geert Wilders parti.
Men man trodde ju, det är ju liksom jämförbart. Så här, de har aldrig varit så stora, D66, socialliberalt parti, alltså liksom lite så här knarkliberalt, liksom den här.
Det var ju en skräll.
Ja, det var, visst var det en skräll.
Ja, och att många tittar nu på liksom så här, tänker så här, men går det att besegra högerpopulism? Och ska vi titta på liksom Rob Jetten, att han så här, åh, han viftar med nederländska flaggan, han är optimistisk, han typ säger ja, vi kan.
Så du tänker att Elisabeth Tand är nya Rob Jetten, Sveriges svar på Rob Jetten?
Ja, men det är det här, och jag kan inte riktigt leda i bevis, men min känsla är på något sätt, en aura som jag får av Tand Ringqvist, det är att hon är en kvinna som älskar bögar. Hon kommer med den här Rob Jetten som är liksom bona fide homosexuell, så kommer Elisabeth Tand Ringqvist gå i fler Pride-paradståg, kommer vifta med fler regnbågsflaggor, vara verkligen så här värderingskampen på ett sätt. Det tror jag. Får vi se om vi får äta upp den här frågan också. Det kanske visar sig.
Och då tänker du att det också kommer avgöra om de får väljare och om de kan ha någonting med ST att göra.
Alltså att hon ska bli en ny Annie Lööf. En liksom värderings...
Kanske. Kanske har hon nu all frihet i världen, eller så vet hon att så här, nu har jag tredje gången gilt fått släppas fram, och då gäller det att jag verkligen går i takt med min centerrörelse och lyssnar in, men ändå leder, men och, ändå är snäll.
Och ska få Vänsterpartiet att börja gilla vinst i välfärden.
Kul och Elisabeth Tand Ringqvist.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.